Ja, om jag ska repetera något lite av det jag sa igår, så sa jag detta att evangeliet alltid är glädjens budskap för de fattiga. Och när vi ska gå ut med evangeliet i vår tid så gäller det att liksom finna dem som hungrar och törstar efter Gud, för att uttrycka det på fromt språk, alltså de som verkligen, för vilka evangeliet är ett erbjudande, en möjlighet. Och du vet, när vi kommer till missionsländerna så har ju människor där dyrkat demoner kanske i årtusenden, och de har under tiden hunnit bli så förtrogna med att de här demonerna är egentligen något ont som det bara gäller att blidka för att man ska kunna leva ett tag till. Och när då missionärer kommer och säger att vi känner en Gud som har skapat himmel och jord och som är god och som har gett sitt liv för människorna, så är det ju klart att man nappar. Visst, självklart. Det är ju ett underbart erbjudande. En Gud som erbjuder beskydd ifrån demonerna så man inte behöver blidka dem längre. Och folk strömmar till. Nå, det budskapet, det går jättebra i missionsländerna, men det är ju inte alls användbart i Sverige. Inte därför att verkligheten är annorlunda. Därför att vi måste uttrycka oss på ett annat sätt. Demondyrkan i Sverige handlar om prylar och grejer och status och alltihopa det här som Paulus uttrycker med orden att älska det skapade istället för skaparen. Och det är in i den situationen vi får komma med evangeliet. Och in i följdverkningarna av att man har älskat det skapade istället för skapade. Och de stora följdverkningarna är ensamheten. Vi började igår lite grann också med att bekanta oss med syndafallet. Och jag sa så här att människan är skapad till att drivas av tacksamhet. Det intressanta med människan är, vad är det som driver människan? Vad är det som ger människan handlingskraft? Vad är det som utlöser initiativ i människan? Att som gör att människan lever, om vi nu uttrycker det så. Det måste finnas någon kraft som gör att hon rör på sig, annars så sitter hon ju som en mumie. Vad är det som gör att vi rör på oss? Jo, det måste finnas en kraft bakom. Och då läste vi i Romarbrevet 1 att människan var skapad till att veta vem Gud är. Att hänföras av Guds person och att känna en stor tacksamhet över att få tillhöra denne väldige Gud. Och en människa som är tacksam mår bra, det vill jag påstå. Och det är ganska oavsett om hon har det bra i yttre mening eller ej. En människa som är tacksam. Jag kommer ihåg, för vi läste om Hanna igår. Hon som kommer där i templet när man bär fram Jesus barnet. Änka efter 7 års äktenskap i unga år. Gammal och skröplig. Glad i Gud, tjänar Gud med fastor och böner dag och natt. Och vi förundrade oss över varför hon inte är besviken på Gud. Jag träffade för ett tag sedan en sån här riktig gammal Hanna. Gammal som gatan, synnedsättning och utslitna knän och käpp och allt sånt här. Och man tänkte först hjälp. Men så kom vi att sitta och prata med varandra, och det är ju ofta väldigt, väldigt intressant att prata med såna här gamla människor som man först tänker hjälp om. Hon berättade om sitt långa liv. Och jag kan försäkra er, jag hade inte velat byta med henne. Det var den ena krisen och det ena lidandet och det ena eländet efter det andra. Och på sin höga ålderdom så berättade hon vilka kriser och vilka eländen hon genomlevde. Men det var inte jag som tröstade henne, det kan jag försäkra er. Utan det var hon som delade med sig lite av sin glädje, Herren, till mig. Vi bad tillsammans efteråt, och den som verkligen bad med kraft och tro, det var hon. Åh Gud, han har varit så god mot mig i allt, sa hon. Ja, Gud har varit så god i allt. Tanten kunde ju precis lika gärna ha suttit där med sin käpp, arg som ett bi, och frågat varför har Gud tillåtit allt det här. Men hon hade hittat ett annat sätt att leva. Märkligt nog det sättet att leva som vi är skapade för. Och det var en så harmonisk och så mogen och så ljuvlig människa. Spana ibland när du träffar gamla människor. Därför att du möter då och då människor som utan att det här är påklistrat, utan att det är något beteende, utan att det är tillgjort eller ens tillkämpat. Utan det handlar om att hon hade upptäckt det sätt att leva som vi är konstruerade för. Det handlar inte om att göra sig till något, utan att upptäcka. Och upptäckten är ingen prestation. Upptäckten är ingen ansträngning. Låt oss läsa lite vidare i Nya testamentet så du ska se att människan verkligen är skapad till att drivas av tacksamhet. Liknelsen om den förlorade sonen i Lukas 15 kapitel och 11 vers. Vi behöver kanske inte läsa hela den där långa liknelsen. Den är ju en kär predikotext i många sammanhang. Och ofta läser vi ju bara om lillebror som stack hemifrån. Han som skulle ut i världen och som till sist kom hem. Och pappan var så god och fin och rar och tog sonen i famnen redan innan han hade duschat och allt. Men den intressanta figuren i den här liknelsen tycker jag är killen som var kvar hemma, storebror. Han är den verkligt intressanta människan. Därför att han går omkring i paradiset och vantrivs. Och det är ju ganska intressant. Tänk att man kan göra det. Han går och vantrivs i paradiset. Vad är det som gör att lillebror när han kommer hem upptäcker paradiset på den plats där han sist av allt hade väntat sig att hitta det? Jo, han är så tacksam. Det som är en självklarhet, kanske till och med ett tvång för hemmasonen, storebror. Han som nog längtade ut i världen men aldrig kom sig för att gå. En självklarhet eller ett tvång. Det är nåd för lillebror när han kommer hem. Det hade inget av självklarhet och ändå inget av ovisshet. En gåva som fadern ger. Och som han inte hade behövt ge. Därför att den förlorade sonen hade fått ut sitt arv. Han hade inga rättigheter. Kunde inte göra anspråk på någonting. Fick ändå allt sammans. Ring på fingret, skor på fötterna, den yppersta klädnaden och den gödda kalven. Och det är så intressant. Gud vill få ge oss allt när alla våra anspråk är borta. Varför vill han det? Jo, därför att i den stunden utlöser hans gåva en bestående tacksamhet. Och det är den vi är skapade till att leva av. I det ögonblicket som det här händer så upplever vi plötsligt, nu är jag mig själv. Och det finns instucket i den här berättelsen. Om du tittar här ska vi se i 17 versen, Lukas 15 och 17. Så står det så här om den förlorade sonen när han var ute på rymmen och maten var slut och alltihopa det här, pengarna slut för länge sedan. Så står det, då kom han till besinning och tänkte, hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl. Festligt nog, förstår ni, så står det i grekiskan, inte då kom han till besinning utan det står, då kom han till sig själv. Då kom han till sig själv. Då plötsligt händer någonting som gör att han är inställd på att leva det liv han är skapad för att leva. Och plötsligt upptäcker han, nu håller jag på att bli mig själv. När han drivs ut i världen, bort från fadern, när han drivs av något annat än tacksamhet, vad det nu är, vi ska strax se på det. då var han inte sig själv. Han var inte det han var skapad att vara. Och det kan vi se inför människor som hela tiden bara är ute efter att se, vad kan jag vinna, vad kan jag få, hur kan jag exploatera min omgivning, hur ska jag utnyttja mina medmänniskor på bästa sätt, hur ska jag ta vara på de bästa klippen och chanserna. Man tänker, käre Gud, har du skapat människan till att vara på det där viset? Nej, har inte gjort. Han är inte sig själv. För han dyrkar det skapade och inte skapar. Och så länge vi gör det är vi inte oss själva. Men till sist, i den förlorade sonens liv, så går inte det där längre. Det är på något sätt en inbyggd poäng i det här, att du kan inte vara något annat än dig själv hur länge som helst. Till en tid kan man försöka och tro att det går. Men jag menar, om du är blå så kan du inte låtsas att du är grön hur länge som helst utan att till sist upptäcka att jag är ju blå. Och vi kan inte heller drivas av något annat än det vi är skapade för hur länge som helst utan att komma till den punkten där vi upptäcker att det här funkar ju inte. Och igår sa jag det här att en människa grips av längtan efter frihet. Åh, jag måste göra mig fri. Det är ju det går ut på. Nu kastar vi alla gamla idiotiska bojor och band och konventioner. Jag ska vara fri. Ja, går till en tid. Efter ett tag står inte omgivningen ut med ens nyvunna frihet, utan sticker sin väg. Och efter det dröjer det inte så hemskt länge för man kraschlandar i backen. Och man upptäcker att jag behöver ju bli fri. Fri från vad? Fri från skulden. Fri från beroendet av allt det här kattguldet som jag jagat efter. Och så byter ordet frihet innehåll. Vad är det som har hänt? Man har bara upptäckt att man har levat ett liv som inte går att leva. Man har levt under falska förutsättningar. Man har levt ett annat liv än det man var skapad för. Och det är inte så lätt att göra som det låter. Vi ska gå till 7:e kapitlet hos Lukas, för han har varit mycket intresserad av det här spörsmålet. Många av de texter som Lukas har i sitt evangelium, och som ingen annan av evangelisterna har, de handlar om det här. Ska du leta efter ordet fattig bland evangelierna så hittar du det oftare hos Lukas än hos någon annan. Till exempel. Lukas 7:36. En av fariseerna bjöd hem honom på en måltid och han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariseens hus kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vette hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Fariseen som hade bjudit honom såg det och sa för sig själv: om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom, en synderska. Då sa Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Säg det, mästare, sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för den båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade: den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus, och vänd mot kvinnan, sa han till Simon. Du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter, men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder, till hon har visat stor kärlek. Den som får lite förlåtet visar liten kärlek. Han sa till henne: dina synder är förlåtna. De andra vid bordet sa då för sig själva: vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan: din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Nu är ju poängen med den här berättelsen inte alls den att förlåtelsen är något man ska köpa. med så och så många liter tårar eller så och så mycket fotbalsam. Utan Lukas berättar den här för att få göra en jämförelse mellan två människor. Farisén Simon och denna synderska. En prostituerad kvinna antagligen. Och då, eftersom vi känner Gud, så måste vi ju ha det klart för oss i utgångsläget att Jesus älskar båda dessa människor lika mycket. Vi tänker ofta så här att Jesus, han har ju sina hemliga sympatier i alla fall. Så att hon hade lite fjäsk hos honom. Men så är det inte alls. Gud har inte anseende till personen. Gud har inga favoriter. Jesus älskar båda lika mycket. Men kärlek är aldrig en enmans grej utan alltid en tvåmans grej. Det är inte så lätt att spela tennis om man är ensam på plan. Om du inte har en sån där boll med en gummisnodd i. Utan kärleken är som ett tennisspel. Bollen går fram och tillbaka. Du säger några ömma ord till din hustru och hon svarar med att klappa dig på kinden. Det är lite tennisspel. Och nu får vi se liksom när Jesus servar. Hur de spelar tillbaka nu de här personerna. Därför att bollen kan ju hamna någonstans i något dike. Jag är ingen expert på tennis som du märker. Det kanske blir tiebreak, jag vet inte vad det är. Ja. Och det är ju så här. Farisén Simon, han är ju lite av en religiös pamp i stan han bor i säkert. Och han har hört talas om den här landstrykande predikanten. Och man ska ju vara öppen för allt och man får ju ta reda på allt. Och han bjuder hem Jesus till påseende. Inga speciella hedersbetygelser. Alltså inte smörja fötterna eller huvudet eller vad det var med att tvätta fötterna och så här. Välkomstkyss och sådant. Varför det? Därför att för Simon är det ingen nåd att Jesus kommer hem. Det är ingen speciell ynnest. Ordet nåd i Bibeln betyder inte bara att bli strafffri förklarad när man har gjort något dumt. Utan det betyder också att få en ynnest. Att få en förmån som man inte hade rätt att kräva. Förstår ni? För Simon är det här ingen nåd. Utan han tycker snarare att det är en nåd, en ynnest. Han visar Jesus, denna oetablerade kolportör som går runt med lite konstiga läror och botar sjuka på sabbaten. Att denne redan starkt ifrågasatte man får komma hem och äta vid Simons bord. En sån draghjälp tycker Simon. Nu kanske han kan bli lite etablerad och lite rumsren och sluta bota folk på sabbaten. Ja, just det. Ingen nåd. Alltså när Jesus spelar, när Jesus servar så kommer inga bollar tillbaka. Den här kvinnan däremot, för henne är det en nåd att få komma i Jesu närhet. Och det ligger ju i den här berättelsen också detta att när hon tränger sig in i Simons hus så gör hon ju något oerhört. Det gjorde man inte på den tiden. Mitt hem är min borg som engelsmännen säger. Det gällde den tiden mer än nu. Och mer än i något engelskt slott eller herresät. Och att en prostituerad kvinna tränger sig in hos den fine Simon, det var säkert en ganska anmärkningsvärd grej. Och hur kunde människan med att göra så? Jo, hon måste ha lärt känna Jesus. Hon måste ha förstått vem han är. Hon måste ha förstått att om så ingen annan i världen är beredd att ta emot henne så är han. Så frimodigt föser hon tjänare och bekänter och slavar åt sidan och tränger sig in i matsalen så att säga. En sån grej. Men hon längtar efter nåd. Och hon kommer som den förlorade dottern här. Och hon får inte förlåtelse därför att hon bevekar Jesus på rätt sätt. Utan hon uttrycker hela sin kärlek därför att hon redan på något sätt har tagit emot hans nåd. I och med att hon på något sätt vet vem han är. Och det är naturligtvis andens uppenbarelse i hennes innersta. Genom att hon redan vet vem han är så har hon redan på något sätt blivit uppfylld av hans nåd, av hans ynnest. Och hon bara störtar in för att, så att säga, få också den fysiska kontakten med honom. Etablera en relation. Så att hon är mottaglig för hans förvandlande kärlek. Och hos henne är tacksamheten det som driver henne rakt in i matsalen. Det som, så att säga, föser alla betjänter och slavar åt sidan. Och gör att hon tränger sig in, trots att Simon ligger där vid bordet och tänker det att om den här karln var en profet så skulle han ju kasta ut den här kvinnan. Alltså är han ingen profet eftersom han inte gör det. Fick vi en diagnos på det, tänker han. Ja, men det är inte så. Han är en profet och mycket mer än så. Men Simon förstår inte vad nåd är. Och än mindre vad tacksamhet är. Och i och med att hans innersta är tillslutet för den påverkan från Jesus som skapar tacksamhet. Så går han besviken ifrån mötet med Jesus. Jesus hade inget att ge. Och han sällar sig antagligen till skaran av dem som till sist ropar korsfäst. Kvinnan däremot. Hon hör till de fattiga. Hon hör till dem som liksom ingenting längre har. Och som är mottaglig för stora gåvor. Som man inte kan köpa. Och som man inte har rätt till på något annat vis. Men som hon ändå vågar ta emot. Det handlar ju om att våga i den stunden. När man själv är utblottad att våga ta emot. Det gör vi inte gärna, det vet du. Om vi kan betala för oss så vågar vi ta emot både det ena och det andra. För vi tänker, jag kan alltid bjuda igen. Men när det är helt tomt i plånboken. Och alla ens resurser är uttömda. Då blir man lite misstänksam. Jaså, han vill ge mig gåvor. Vad är han ute efter? Och därför är det ofta så att när vi kör fast i livet och till sist inte kommer längre så sitter vi där och vågar inte ta emot den stora gåva som vi egentligen är mottagliga för. Men vi är skapade till att drivas av tacksamhet. Ett helt nytt liv flödar i oss när Herren har fått för oss till den punkten där vi är öppna för alla impulser från honom som skapar tacksamhet. Och då mår vi bra. Det är det som är det intressanta. Gud är inte ute efter att förändra vårt liv så att det ska fungera i någon sorts gudomlig mening samtidigt som vi själva mår dåligt. När Gud får föra oss fram till den punkten i livet där tacksamheten flödar så är det också på något sätt så att då är ensamhetens problem löst. Vi har kanske svårt att klä det där i en massa psykologiska termer eller filosofiska eller sociologiska eller vad du vill. Men om du använder din självkännedom och din livserfarenhet så tror jag du förstår att man möter inte så ofta en människa som flödar över av tacksamhet och samtidigt är ensam. Hemma i Göteborg har vi en gammal tant. Nu kommer jag med mina gamla tanter igen. Det är härligt på gamla tanter. Hon har levt ensam i hela sitt liv. Jag vet inte ens om hon lever längre. Det är några år sedan jag träffade henne. Men jag har inte hört att hon har gått hem till Herren. Hon överflödar av denna tacksamhet. Hon måste ha hemligt telefonnummer för att få sova på nätterna. Hon lever ensam, ja visst. Men människor söker sig till henne ungefär som flugorna söker sig till en ko. Därför att utifrån henne går ändå någonting som har en sån väldig attraktionskraft. Nå, det här kan vi inte ta oss. Gör inte tacksamheten till en plikt för allt i världen och än mindre till en teknik. Utan försök bara förstå det här. Att när Gud lotsar oss var och en fram genom livet, så går vi igenom märkliga uppfostringsprocesser och pedagogiska processer. Och hela tiden har Gud det målet i sikte. Att få lov att föra oss till den punkten där tacksamheten plötsligt börjar flöda fram. Som en källa med levande vatten. Vi kan inte lyfta oss i håret. Vi ska komma mera till det senare. Men vi kan ha en liten förståelse för vad Gud är ute efter. Där han är ute efter att föra oss in i det han har skapat oss att vara. Och det är ingen alldeles dum bön att då och då säga till Gud: Herre, gör mig tacksam. Herre, gör mig tacksam. Du vet vad dåligt samvete man kan få på tacksägelsedagar och sånt här. När det predikas om tacksägelse och man sjunker ihop som ett russin och tänker det att ja, det var ju länge sedan jag var tacksam. Usch, jag är inte tacksam. Ja, du blir inte mera tacksam för att du säger usch förstås. Och det är inte alls så att Gud sitter i sin himmel sur och missnöjd och tycker att ja, det är väldigt här har de fått både leksakståg och dockor och de är inte tacksamma ändå. Tråkiga unga man har. Utan Gud i sin ömhet över oss, han är hela tiden mycket mer verksam än vi förstår. Och vi förstår ofta så lite av hans vägar därför att vi inte har sett vad det är för mål han är ute efter. Att få föra oss till tacksamhet. Så att i det ögonblicket är på ett vis ensamhetens problem löst. Och Gud slår många flugor i en smäll. Därför att samtidigt när Gud har fått göra oss tacksamma så önskar vi ju inget högre än att få underordna oss denne märkliga Gud. Lydnaden blir så lite av ett problem när tacksamheten har etablerats. Vi sitter ju nu i en Örebro-missionens kyrka och vi kan ju bara erinra oss de missionsrörelser som liksom har varit aktuella sedan något hundratal år tillbaka. Vi har ju begåvats med en rad samfund med ordet mission i samfundsnamnet. Missionsförbundet, Örebromissionen och Kronobergsmissionen och Alliansmissionen och ho vet vad för mission och allt. Och när man tar del av den moderna missionshistorien så blir man ju förundrad över vad folk gav sig av till. Vilka strapatser de gav sig ut på. Och hur många som dog kanske redan inom ett år efter att de hade kommit ut på missionsfälten. Vad var det för kraft som drev dem? Jag är övertygad om att det var tacksamhet. Ingen annan kraft räcker i sammanhanget. Alla äventyrslystnader och karriärlystnader och kanske till och med behovet av att komma bort ifrån en tråkig hemmiljö. Det är sådana motiv som inte duger när strapatserna blir så stora. Det fanns ändå så mycket av tacksamhet. Och då drivs man ut. Åh, det här måste andra få känna av. Jag är så tacksam. Och det vet du själv, ingenting smittar som tacksamheten. Så underordningen blir inget problem. Och generositeten blir inget problem. Och välbefinnandet blir inget större problem. Och mitt i allt det här har du kvar din självständighet. För den pratade vi om lite grann igår. Gud vill att du ska vara självständig. pröva allt och behåll vad gott är. Att du alltså inte ska bli som en ko i en skock på 150 som går efter något ledardjur av något slag. Utan du ska kunna fungera helt självständigt. Pröva självständigt, leva självständigt. Inte beroende av ledargestalter. Och ändå inte någon sorts egenföretagare i andliga ärenden som idligen ska öppna eget. Det där går att genomföra i en tacksam människa, men knappast annars vad jag vet. Det tycker jag är så intressant. Jag uppehåller mig vid det här en stund för att liksom betona för er, klargöra för er att tacksamheten är rättfärdighetens insida. Rättfärdiggörelsens upplevelsemässiga kvalitet. Och i tacksamheten finns frihet. Den äkta friheten. Och det är också mycket skönt. Vi ska titta i psalm 103 i Psaltaren. Psalm 103. Och det räcker med att läsa de två första verserna. Lova Herren min själ, och allt det i mig är hans heliga namn. Lova Herren min själ, och glöm inte vad gott han har gjort. Det där är ju en viktig uppmaning. Jag vet inte om du någonsin har tänkt på det. Att när Gud ger bönesvar så kommer vi ihåg det en dag eller två. När bönesvaret uteblir kommer vi ihåg det tills vi dör. Knepigt. Men jag tror att vi alla känner igen oss i det här. Det finns någonting i oss som alltid är ute efter att döda tacksamhet. Besvikelsen, den finns kvar hur länge som helst. Men tacksamheten har en förunderlig förmåga att dunsta bort. Vi ska gå till profeten Hosea som vi läste i år lite grann i och titta i hans sjätte kapitel. Jag sa det väl igår och säger det idag igen att Hosea levde i en tid då hans samtida var mycket rika. Det rådde högkonjunktur kan vi säga i Israel under Hoseas tid. Det bekräftar både Bibeln och faktiskt också arkeologiska utgrävningar. I Samaria i Israel på Jerobiam den andres tid rådde det högkonjunktur. Karavanvägarna gick rakt igenom Samaria och man plockade åt sig svinaktiga förtjänster. Och in i den situationen suckar Gud lite grann och säger så här. Sjätte kapitlet och fjärde versen. Vad ska jag ta mig till med dig, Efraim? Det är alltså Israels folk detta, det norra riket. Vad ska jag ta mig till med dig, Juda? Er kärlek är ju lik morgonskyn, lik daggen som tidigt försvinner. Du vet, där nere är det inte daggvått i gräset länge på morgnarna. Utan bara solen har gått upp lite grann så pst, är det snustort. Och det är den bild Gud använder för vår tacksamhet. Vad ska jag ta mig till med er? Hur ska jag få tacksamheten att finnas kvar i era liv? Bibeln igenom är ju solens hetta, en bild egentligen av denna tillvarons svårigheter, lidanden, tråkigheter och förföljelser. Umbäranden, om vi ska använda ett lite gammalmodigt ord. Så att det Gud suckar över här genom profeten Hosea är att er tacksamhet dunstar ju bort så fort ni möter minsta svårighet. Vad ska jag ta mig till med er? Och detta är alltså sagt, kom ihåg det, till ett rikt folk. I en tid då Guds folk hade stora rikedomar. Vad ska jag ta mig till med er? Er tacksamhet tål ju inte minsta lilla prövning. Och i andra kapitlet så ska vi se, var står det? Jo, vi börjar läsa i femte versen. Ty deras moder var en trolös kvinna, ja hon födde dem. Hon som födde dem bedrev skamliga ting. Hon sa ju, jag vill följa efter mina älskar. Det är alltså Israels folk som vill följa efter avgudarna. Mina älskare som ger mig min mat och min dryck, min ull och mitt lin, min olja och mitt vin. Här finns åter kärleken till det skapade. Se, därför ska jag nu också stänga din väg med törnen. Ja, en mur ska jag resa framför henne så att hon ej ska finna någon stig. När hon då löper efter sina älskare ska hon inte få fatt i dem. När hon söker dem ska hon ej finna dem. Då ska hon säga, jag vill gå tillbaka till min första man, ty det var bättre för mig då än nu. Men hon har inte förstått att det var jag som skänkte henne både säden och vinet och oljan. Och att det var jag som gav henne så mycket silver, lika så guld av vilket de gjorde sin Baalsbild. Det var jag som gav henne alla gåvorna, men hon älskade gåvorna och inte givaren. Hon har inte förstått.